Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 eller på tyresoradion.se. Välkommen till nummer 13 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. Det här avsnittet handlar om torpen på andra sidan Gammelström och hur torparna slet för brödfödan. Vi pratar just om torpet Karlberg. Varsågoda.
Då kan man väl säga att Karlberg då, som du sa här, det ligger någonstans uppe i själva hörnan utav Tyresöflaten.
Mellan Tyresöflaten och det här stora kärret.
Det är ju inne i skogen. Om man ska komma härifrån Tyresö centrumhållet och Krusboda hållet, så är det ju att man går över den här bron som idag finns över Gammelström, precis i närheten av Tyresöflaten. Och går över den, så kommer man ju först till Uppsättra, och sen går man vidare så kommer man till Karlberg. Och Karlberg, det är omnämnt i husförhörslängderna det, i mitten av 1700-talet.
Ja.
Och första gången den står nämnt, så att säga, då hade det namnet Högsta torp. Det var väl så att prästen inte hade något namn på det, och då skrev han Högsta torp, för att det låg på högsta toppen. Men sen kom det att benämnas Karlberg.
Efter någon ägare då, eller?
Det var ju godset som ägde allt det här. Så småningom, så här, när man går 100 år senare, så ser man att torparen Skans, en släkt som fortfarande finns i Tyresö, hade undertecknat ett sådant här arrendekontrakt med sitt bomärke. Bomärke, det är ju att man inte kunde skriva. Då hade man ju ett särskilt kännetecken genom att man skrev 3 kryss eller man skrev ett zeta eller någonting. Och det var underskriften. Mm. Det var alltså någon krummelur som man hade som ett bomärke.
Och då måste någon ha läst upp vad det stod på kontraktet,
ja,
och hoppas att de läste rätt.
Det vet man ju aldrig.
Nej.
Men utan de utgick nog ifrån att det var samma kontrakt som man alltid hade överallt ungefär. Och så fick de väl fråga om det eller det stod i kontraktet. Och det här kontraktet då, vad skulle man göra då för att betala sitt arrende? Ja, det var 104 mandagsverken och 66 jondagsverken om året. De skulle ju underhålla en bit på allmänna landsvägen. Men inte nog med det, de skulle också underhålla en bit på tegelbruksvägen. Om man tänker då att man skulle åka från Karlberg ut på stora vägen, då landsvägen, och sen ner till tegelbruket för att underhålla en viss bit där.
Det tog ju hela dagen nästan,
ja,
att komma
dit. Ju.
Men du, om man kommer ifrån Nyfors och åker upp nu mot Krusboda, så den här lilla vägen som går ner mot Alby, var det landsväg då förr i världen, så man kunde köra den vägen? Eller måste man ända runt Bollmora?
Det var ett dike förr i världen tills Krusboda byggdes.
Där vägen går ner till Alby?
Det var körvägen från Alby prästgård till sin mark Hästhags kärr. Eftersom den här vägen går mellan 2 berg, mm, så var det mer ett dike än en väg.
Oj, ja.
Det gick inte att ta sig fram med bil eller något sådant, utan det var ju bara med häst och vagn man kunde köra där.
Mm.
Och du förstår, det rann ju ner från bägge bergkanterna,
ja,
ner på det här. Det var ju, så att det blev ju diket ner mot Alby.
Ja.
Så att den byggdes, ja, det var väl Krusboda kom till. Så.
Ja, när det blev friluftsgård kanske.
Ja, ja. Sen småningom här så hände ju en svår och otäck olycka med honom där. Han var ju uppe och höll på med lövtäck vid gården. Så ramlade han ju ner och slog sig fördärvad. Och det fanns ju inte någon ambulans på den tiden som man bara lätt kom dit, utan det var ju med häst och vagn man skulle köra över. Och det här är ju på omkring 1900, så att säga. Man skulle ju ta sig över och in till Stockholm, Och det blev ju med häst och vagn hela vägen. Så han dog ju på vägen in till Stockholm. Då var ju frun och de här barna som fick fortsätta där. Jag tror att sonen äldsta var väl en 12 år som tog över det här. Brorson till honom berättade då för mig att i bouppteckningen så finns det ju en gammal sto, står det. Och hade de en oxe och 3 kor bland annat då på gården. Men den här gamla stot då, när han kom ifrån, ja vi kan väl säga från Krusboda och skulle ner. Och så kör man ju över och kommer in precis på kanten utav Flatensjön där. Så är det ju en backe ner emot innan man kommer fram till bron som går över strömmen. Där var det ju då isgående av det. Så att häst och vagn, eller släde, var det väl, häst och släde, de åkte ut i Albersjön.
Oj.
Helt och hållet i vattnet där. Och son, den unga grabben, han klarade sig ju. Men hästen blev kvar där. Så att sen hade de ingen häst heller.
Oj, vilket liv.
Det hände ju väldigt mycket olyckligt förr i tiden. Det var ju med att bryta sten och allt sånt här. Det var ju inte att man hade såna grejer som man... Utan det var ju bara att hugga i och sen hoppas på att det gick bra.
Mm.
Och som sagt, han var uppe i träd och ramlade ner när han höll på där och skulle ta lövrusker.
Ja, men det hände säkert mycket sånt som,
ja,
som man inte vet om nu.
Ja, just det. Som man inte ens har en tanke på att det kan hända.
Mm.
Och som sagt, ja, det här var ju ett dagsverkshåll till Rundemar. Och den sista brukaren utav, som bodde på Karlberg, det var ju Fredrik Jonsson. Han brukade stället mellan 1914 till 1939. 1936 så hittade Jonsson en holkyxa från bronsålderstiden där. Han lämnade in det, ja inte han utan... Han lämnade till någon som sedan lämnade till Historiska museet. För att han hade gjort det så fick han 20 kronor.
Och det var mycket pengar
det
på den tiden.
Det var jättemycket pengar för en liten torpare så att säga. 20 kronor på den här tiden, så 30-talet eller 20-talet, vilket det är. Det är ju jättemycket.
Ja.
Sen ska man ju komma ihåg att det här är ju ställe som har nyttjats långt, långt tidigare. För att vi har ju 2 stycken fornborgar i Tyresö. En, den här stora pampiga nere vid Stensjön. Men sen finns det ju en fornborg också vid Karlberg.
Ja.
Vid Spångaberget där. Själva bergknallen som fornborgen ligger vid, det heter ju Spångaberget.
Var det inte en skadstuga där?
Nej, ja också? Det var det också. En bit därifrån.
Jaha.
Ja, det stämmer.
För där finns det urin också.
Det är ju... Det var en skadstuga, men det är ju en jaktstuga från början.
Jaha.
Som markisen nummer 2 lät bygga. Så att det var ju arrendatorn eller torparen på Uppsätra som fixade till den där och byggde det. Väl, ja, han hjälpte till i alla fall att köra dit virket och upp på berget där och så vidare. Och,
oj, vad knegigt de hade det med alla berg.
Ja, där uppe fanns det ju en brunn sen vid den här. Man, det ligger ju högt upp, den här jaktstugan på berget där ovanför Karlberg.
Ja.
Och ovanför Tyresöflaten. Men där fanns det ju en brunn och det har ju dottern på Uppsätra berättat om att till den brunn gick de och hämtade vatten ibland. Men det får vi väl återkomma till när vi kommer till Uppsätra här. Men vilken fall, Karlberg där fanns ju den här gamla fornborgen som idag har ju raserats väldigt. Så att det går knappt för en utomstående att se att det har varit en fornborg.
Jag tror inte jag har sett den, fast jag har gått där mycket.
Ja, nej, den är svår. Så idag måste man tänka till att när man... ser de här stenarna och det, att det har varit en fornborg.
Om man står vid Karlberg med näsan mot Tyresöflaten, i vilken riktning ligger borgen då?
Då går du åt höger.
Lite snett ner mot vattnet, eller?
Du går lite snett ner över en åker och kommer fram till berg. Och där har du en lite högre bergknalle då, det här Spångaberget. på höger sida så att säga om du. Och där framför den, så att Spångaberget är en del utav den här fornborgen. Det är ju raka väggar på det här berget på åt ett par sidor. Så att det är ju det, och så byggde man då en skans runt det andra som man kunde ha som skydd.
Var det där någon slags försvarsbyggnad?
Ja, det var ju dit man skulle kunna fly med djur och sånt. Om det skulle hända någonting och man blev anfallen, så var det ju en försvarsanläggning på ett visst sätt. Men det var ju för att skydda sig själva.
Det var ju långt dit för många.
Ja.
Och inte rymdes det väl så många där,
nej,
heller?
Men det var, man tänker efter då, själva Karlbergstorpet fanns ju inte. Utan det var ju Rundemar då möjligtvis som skulle ge sig väg dit.
Mm.
Om det fanns, det vet vi ju inte. Utan det var, de här, det är ju 500-talet efter Kristus de här byggdes. Så att vi vet ju inte vad egentligen det fanns för bebyggelse 500 år efter Kristus.
Nej, där. Just det. Ja, det är länge sedan det.
Ja, det är ett tag. Inte ens du och jag var med.
Nej, inte ens det.
Fredrik Jonsson var mycket... Han hade ju aldrig gått i skolan. Han hade börjat jobba när han var 6 år. Och han var mycket snäll och trevlig människa. När han hade slutat 1939 där som torpare, så gick han hemma på Guldbygård och hjälpte till i höskörd och i, när vi tröskade och så. Så att därför kom man mycket god kontakt och pratade med honom.
Du minns honom?
Oh ja, jag minns honom.
Var det han som inte hade glasögonen med sig när du erbjöd honom en tidning?
Ja, det var det. Så att det var en väldigt snäll och trevlig människa. Det var ju de där gubbarna man skulle lyssna på, för att de hade historien i huvudet. Alla de där gamla, de hade ju fått historierna berättade. Eller, ja, historien är en parentes, alltså den verkligheten, vad som hade skett tidigare. Det hade ju de lärt sig. Man har inte läst i tidningarna, utan det var ju den muntliga tradition man har hört berättas och så vidare. Som de berättade vidare. Mm.
Det var väl sånt man berättade om när man träffades på kvällarna.
Ja, och för oss då som var yngre så var ju det ett sätt att berätta och visa sig vad som hade hänt.
Mm.
Idag vill ju inte ungdomar sitta och lyssna på det, vad som hade hänt förr. Utan du är nog helt annat
idag. Nu är
det
mera framtiden.
Ja, just det. Nej, men det var ju helt annorlunda.
Mm.
Så att lyssnar man på de här gamla infödda tyrelseborna. Han var visserligen född vid Dalarö, men
det var inte så
det
långt
var på gränsen.
Ja.
Och det som de sa, vad heter det, Nordiska museet sa till Erik och mig här när de var ute och tittade på vårt museum här, att det spelar ingen roll om grejerna är från Tyresö eller grannkommunerna, för det hör i alla fall ihop,
ja,
det hela.
Mm.
Och det är ju så. Jag var ju inne också då på Uppsättra. Och det ligger ju då, som vi sa då, när man går över bron Gammelström så kommer man ju först upp till det här Uppsättra. En del säger Uppsättra, det har vi alltid sagt, men sen i vissa då säger man upp.
Ja, undrar om inte stopp. Jag vet inte vad det står på kartan förresten.
Ja, det står på kartan upp tror jag idag.
Ja, jag har för mig det.
Ja. Men,
upp och upp.
Ja.
Det är ett talspråk.
Just det.
Det sägs att det är väldigt mycket orm där. Stämmer det?
Det vet jag ju inte hur det är nu. Men det där orm ska jag komma tillbaka så småningom till.
Ja, vad bra.
Men, för det kan jag väl göra.
Ja.
Men det är säkert så att i markerna, eftersom det inte är någon orm får slås ihjäl idag, så blir det ju.
Och det är mycket sten där vi uppsätter.
Ja, så att det tror jag på säkert på.
Mm.
Du vet, jag är ju uppvuxen med mycket orm.
Oj, ormtjusare.
Jag är uppvuxen också att slå ihjäl dem.
Mm. Det gjorde man.
Alltså, ja, huggormen var ju närmast. Ja, sluka var ja, man väl inte på samma, men huggormen, det var ju den eller jag.
Mm.
Men det är en annan sak.
Ja.
Uppsättra, det är ett äldre torp, alltså det kom till redan i mitten av 1600-talet. Och då var det bostad för arbetarna vid Vättingefallet. Och det är ju det vi har sagt förut, att på de här torporna så bodde ju arbetare i de här tre fallerna. Det var ju på det sättet de bodde, och sen gick man och arbetade vid fallerna. Och jag har ju poängterat också att Tyresö är inget jordbrukarsamhälle från början, utan vi är ju en industriort. Och det är ju där industrierna som har styrt Tyresö, och sen har det varit ett antal torp. Men där har alltså då jobbarna bott och så vidare. Och även då uppsättade, som sagt, gjorde ju sina dagsverken på Rundemar.
Så alla hade alltså inte dagsverken på Tyresögodset, utan nej, de hade
det var
lite större torpen.
Ja, och istället fick Rundemar betala mera rände till godset.
Ja.
De fick ju de här arbetskraften då utav torparna. Men då blev ju arrendet på ett annat sätt högre.
Ja. För de fick betala honom för det,
ja,
helt enkelt.
Just det, så att det var ingen gratiskraft de hade på det.
Nej.
Utan det var ju att någonstans skulle det betalas.
Ja.
Och det är precis som på Uppsättra, som det har stått i andra kontrakt, att här citerar jag då: med allmänna lage förbjuder jag strängeligen att ingen på mitt gods får äga några svinkreatur annat än stängde eller ringade. Jätte får ej under något villkor fyddas på hemmanet.
Jaså.
Och det var ju så att svinkreaturerna, om de kom ut i, så bökade de ju i rötterna och det här. Så att de skulle vara ringade.
Ringade, var det inringade det med staket, eller hade man ringt på dem?
Ja, alltså antingen skulle de ju gå då en ordentligt inhägnad, där i ett hus så att säga, som inte bökar sönder jorden. Eller skulle de ha en ring i näsan.
Jaha, och sen någon...
Precis som en tjur.
Någon snöre i det där då?
Ja.
Bunna kanske?
Ja, de blir ju bunna då.
Du, varför inga getter då?
Getterna, de förstår ju helt i naturen genom att de håller på att klättra på träden och äter. Och...
Jaha, gör de det?
Mm. Så att det var ju därför. Så att fattigmansko, den fick inte förekomma på Tyresö.
Nej.
Man säger ju att geten är fattigmansko.
Ja, just det.
Och det här Uppsättra då, det var ju Andersson, Otto Andersson, som var den sista brukaren där, och han brukade fram till 1950-talet. Sen var det en brukare, om jag minns rätt, som hette Pettersson, som var där ett par tre år efter det, till mitten av 50-talet någonting. Men Otto Andersson hade varit där väldigt många år innan, och man brukar säga att det var den sista brukaren utav det här. Torpet var inte mer på 3,5 hektar alltså. På slutet så förstår jag att då brukade även Andersson Karlberg jorden där. Så att han hade även den jorden. Så att det blev lite mer då på sluttampen.
De här gubbarna, de minns du?
De minns jag mycket väl.
Ja.
Ulla och jag, vi fick ju besök här för, ska vi säga, det är 3 år sedan kanske. Utav en 100-åring.
Jaså?
Och hemma i lägenheten, och han var ju kommit till Uppsättra med sin mamma när han var liten grabb. Han berättade ju när han började skolan då, bygdegården som var Tyresö skola, att först på vintern då så gick ju mamman över isen och trampade upp spår, och han gick i hennes fotspår över isen och ner. För det var ju ginare än att gå runt Tyresöflaten och Arbesjön och sånt här. Så att då gick de rakt över sjöarna ner där. Och då gick hon för och trampade upp, och så fick han gå hennes fotspår. Så flyttade han ju från Tyresö, den här mannen. Uh-huh. Och hans son och så här. Men hans barnbarn bor i Tyresö igen.
Jaha. Jo, men jag tror, har man bott i Tyresö en gång, vet du, ja, eller släkten, då kommer man gärna tillbaks.
Ja, men det var en generation emellan som inte hade bott här. Han berättade ju också då, så småningom så flyttade han till Krusboda. och bodde där när hans mamma flyttade in till stan och blev portvakt i Stockholm. Så flyttade han till Karlssons på Krusboda. Men han berättade ju då att han rodde ju sen när han skulle till skolan över flaten ner till Nyfors. Sen gick han över fallet och sen hade han en ny båt som låg i Albesjön. Och så rodde han över Albesjön till Rävnäset. Och sen fick han ju gå från Rävnäset, alltså från Gimmerstahage och det, ner till skolan. Och sen skulle han ju hem samma väg, alltså ro igen. Med två olika båtar och så vidare för en liten grabb. När man gick i skolan, man kan komma ihåg, man slutade ju när man gick i sexan.
Mm.
Så att man var ju inte så väldigt gammal.
Nej.
Idag säger man en 13-åring, det är lite.
Ja,
men då var man vuxen.
Men i ur och skur alltså?
Ja, man fick gå på morgonen och man fick komma hem sent på kvällen.
Det måste ha varit mörkt också.
Ja, på hösten var det ju det.
Ja.
Självklart. Och sen när varken bar eller brast, ja då var han ju tvungen att gå runt.
Mm.
Ulla Uppsätra, som vi sa, Ulla Andersson där, och hennes bror och Lennart där, de gick ju då, och Lennart Ullas bror Lennart där, han hade ju väldigt svårt, för han hittade ju på så mycket grejer som man kunde göra på vägen hem, så han kom ju aldrig hem.
Det
fanns ju så mycket att hitta på den långa vägen.
Ja.
Så att jag vet att mina föräldrar berättade om att han var alltid så sen från skolan. Och det är klart att det är ju en oerhörd väg om man tänker i mörker. Fanns ju ingen bebyggelse man på vägen. Det var ju först när man går från Kallberg och Uppsätra kommer. Fanns ju ingen bebyggelse i Fors om man gick vägen.
Mm.
För att det var ju ner vid fallet, så där gick man ju inte förbi då. Och sen ner förbi disponensbostaden då möjligtvis. Men annars gick man ju de här gångstigarna ner till Alby och sen då Udby. Sen fanns det ju ingen bebyggelse förrän du kom fram till Strandtorget. Det fanns ju inte de här andra vägar, avstickarna som Apelvägen och sånt där. De fanns ju inte då.
Nej.
Fanns ju inte när jag gick i skolan heller. Utan då gick man ju ända ner och sen Kyrkvägen eller Skolvägen då. Där. Så att det var ju långa sträckor. Det var mörkt och det fanns ingen belysning. Det fanns ingen människor. Man fick inte vara mörkrädd.
Nej, och ingen ficklampa hade man ju på den tiden.
Ja, det var ju dåligt. Det hade man ju inte råd till.
Nej.
Så att det var ju bara att man använda mörkersinnet då, och gå. Var det då något rådjur som börlade eller någonting på vägkanten, så var det bara att gå i alla fall.
Ja. Men var det inte många barn i sällskap som gick i alla fall? Eller
det, fanns inga barn.
Det gjorde så, inte det.
Det är så väldigt många djur. Rundemar, där fanns det ju ett antal, ett syskon som var födda då omkring 1900 eller början på 1900. Sen var det ju då i Krusboda, där var det ju fyra syskon. Och de var väl födda i slutet av 1800-talet. Och sen fanns det ju nere vid fallet då några stycken. Men det var ju inte många heller där. Och sen var ju de här bägge torperna, Kallberg och Uppsätra då. Och,
när du säger fallen, det är Nyfors.
Det är Nyfors i det här fallet.
Mm, det, lyssnarna måste kunna hänga med.
Just det. Ja, det är Nyforsfallet. Eller Vättinge strö.
Var kom namnet Vättinge ifrån?
Ja, det är ju det gamla namnet och det har jag nog sett någonstans var det. Jag har sett det någonstans vad det betyder, men det kommer jag inte ihåg.
Nej, för Nyfors, det kan man ju förstå,
ja,
det namnet. Många ortsnamn förstår man ju.
Ja, just det. Men Vättinge, det finns en förklaring i de här gamla böckerna som tar upp gamla benämningar som ingnamnen och allt sånt där de slutar på. Det där Vättinge står med där. Inge. Då, så att det är ju ett väldigt, väldigt gammalt namn i och med att det är Inge på slutet.
Ja, just det.
Men det är väl inte Vättar i alla fall det kommer ifrån. Det kan vi inte tänka mig.
Nej, jag tror inte heller.
Men som sagt, man ser att alla ungarna, de hade jobbiga och det var långt att gå och så vidare. Uppsätta, det revs ju där Stockholms stad köpte markerna där då på 1940-talet. Ja, då rev man ju en del ställen och Uppsätta rev man alla husen på. Så att det finns ju bara rester av grunden kvar.
Mm.
Jag frågade då dottern där, Ulla, som hon hette. Hon är några år äldre än mig. Var de hade brunn. Ja, den var där ute i Kärre, sa hon, där i mossen. Men vi gick ofta till den här vattenkällan som ligger på vägen vid Gammel Ström och sen upp emot Tyres och Långsjön där. Så ligger det igen på gångstigen, en naturlig vattenkälla.
Jaha.
Emot Trollbäcken, emot det gamla reningsverket.
Ja, det.
Mm. Och dit gick man och hämtade vatten, dricksvatten då. Men sen när den här jaktstugan där byggdes, då gick man till den brunnen och hämtade dricksvatten. Mm. För att du vet, det här vattnet ute i mossen och det var väl inte så drickbart alltid.
Nej.
Annars var det ju så att man hämtade vatten i Gammel Ström naturligtvis. För att det var ju mycket klart.
Det var ju strömt vatten i alla fall.
Ja. Och det fanns ju inte de här utsläppen nu på den tiden heller.
Nej.
Så att det var ju inte alls så förorenat som vattnet är idag. Då dricker man inte det, men då kunde man säkert dricka även det vattnet.
Ja.
Man var ju inte rädd för att bära och hämta vatten någon väg. Det syns ju på flera ställen.
Nej, de var verkligen inte rädda för besväret.
Nej, det fanns ingen som hette besvär.
Nej, utmaning heter det nu.
Ja, just det.
Du har just hört Göran Magnusson berätta om torpen på andra sidan Gammel Ström på Radio Tyresö 91,4 eller på webben tyresoradion.se. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Vi hörs igen. Hej då!